Välkomna till Ångestpodden! Vad sa vi, avsnitt 267?
267, det stämmer! Mm. Jajamän! Hur mår du?
Det är ju nästan 2 veckor kvar till vår show.
Nej, 2,5 när vi spelar in det här.
Typ 2 när ni lyssnar.
Ja.
Och jag tycker att det är hjärtskärande att biljetterna inte är slut.
Ja, det är det. Det är lite sorgligt.
Ja.
Det är ångest.
In mig på eventin.se.
För helvete. Det är bara att söka på Ångestpodden så kommer Ångestpodden en kväll på Skala, Ångestpodden en kväll i Lund och Ångestpodden en kväll i Göteborg upp direkt i er sökmotor.
Hur mår du då?
Jag mår bra. Mm. Just nu känner jag mig lite så här mosig i huvudet eftersom vi har suttit med vårt älskade, jag skulle vilja säga älskade manus till showen.
Mm.
För jag känner just nu att jag längtar efter att få visa det här.
Men jag längtar efter att kunna manuset helt utan till.
Ja.
Och alltså, vad skulle vi vara utan vår regissör Hampus Näsvold?
Luft.
Ja, det skulle vara luft. Alltså, det skulle vara ingenting alls.
Nej.
Faktiskt. Men det är sanning. Ja. Det är sanningens ord vi säger till er nu.
Så just nu i den här stunden är jag lite aningens trött, men jag mår väldigt bra.
Jag är också extremt rädd för coronaviruset.
Mm.
Jag tycker det är jättesuperjobbigt alltså. Mm. Jättesuperjobbigt.
Jättesuperjobbigt.
Och det handlar inte bara så om hypokondri och grejer. Det gör det väl kanske till viss del. Men du vet, alltså, det, alltså när jag ser sådana här, Folkhälsomyndigheten går ut med att det här är en fara för hela liksom folkhälsan.
Mm.
Alltså alla sådana larm.
Mm.
Det tycker jag är vidrigt.
Jag är inte så rädd för att bli smittad eller så. Och så här, jag tänker inte så mycket på coronaviruset. Det får mig kanske att låta som så här en klimatförnekare typ, fast i en sjukdom.
Mm.
Jag förstår ju allvaret, men jag är ju inte där i huvudet att jag ska liksom bunkra med mat och grejer.
Nej, för det har jag sett att en del är.
Ja, men...
Men idag när vi spelar in det här så är det tisdag. Idag har det liksom redan kommit 9 nya fall i Sverige på en dag.
Men också någon av dem som var ett av de fallen är ju redan frisk igen.
Liksom. Inte en av de fallen som smittades idag.
Nej. Men en av de första fallen som var i Sverige.
Ja. Ja, men jag såg att dödssiffran nu i världen var uppe på något på 3000.
Mm. Men folk dör ju av andra anledningar också.
Absolut, jo men folk gör det. Men vad händer i våra kroppar när vi har haft coronaviruset och sen blir vi friska, men tänk så ligger det viruset kvar. Alltså, ja, vi vet ju ingenting om det.
Det jag tror att vi kan lära oss av det här och som jag alltid har stört mig väldigt mycket på, det är folk som går till jobbet fastän de inte är friska.
Mm.
Det gäller ju liksom att stanna hemma för att man inte ska smitta vidare.
Precis.
Så det hoppas jag kanske man kan lära sig något av coronaviruset.
Nej, men jag vet, jag tycker ju verkligen att det är läskigt liksom. Speciellt när man bor i en storstad, känner jag.
Mm. Jo, men det blir ju också, det är ju läskigt när farliga saker sprider sig som man typ inte har någon kontroll över. Alltså, det var ju samma sak med bränderna i Australien för inte alls länge sedan. När man bara insåg att så här, det går inte att göra någonting just nu. Alltså naturen står över oss liksom. Det går inte, vi kan inte äga den här situationen.
Nej, men jag har läst himla mycket med om att så många skriver att så här, det kommer ta lång tid innan vi liksom kan ta fram ett vaccin eller något som botar det här. Alltså där är vi liksom inte.
Nej.
På länge.
Mm.
Ja. Men det är ju jag tycker också att det är så himla hemskt, för det drabbar ju, om det drabbar någon som redan är nedsatt av en annan sjukdom eller någonting, då är man i livsfara.
Precis, eller om man bor i ett mycket fattigare land än Sverige till exempel.
Men just nu är det ju bara så här rese, eller där man verkligen avråder att resa, det är ju Kina och Iran.
Yes.
I dagsläget. Och jag tänker så här, men UD vet ju vad man måste ju lita på myndigheterna.
Ja, på något sätt. Alltså jag förstår ju att det i det här landet finns ett visst tvivel mot vissa myndigheter.
Ja.
För att man hör ju ofta om personer som har blivit svikna av myndigheter.
Precis.
Men i det här fallet så väljer jag nu ändå att lita på dem.
Du, den här veckan så har vi en gäst med oss.
Yes.
Som ni ser. Vi har med oss Alexandra Kissy Nilsson.
Yes, och för oss var ju hon väldigt länge känd som bara Kissy.
Ja, men verkligen. Den skandalomsusade bloggerskan.
Ja.
Som idag inte går under namnet Kissy utan under sitt riktiga namn, Alexandra Nilsson.
Yes.
Och så man måste ju säga har gjort en hel omvändning från den från Kissy som mer var en persona till att idag vara sig själv liksom. Mm,
verkligen. Och alltså det var så jävla sjukt att sitta ner och podda med Alexandra, för så jag har ju följt henne länge och har ju sett när hon gick från Kissy till Alexandra. Mm. Men du vet, det var som att man kastades tillbaka till den liksom tonårstjejen som jag var när man läste Kissys blogg.
Ja.
Alltså här, åh, det var så mycket glitter och fluffigt, fransk manikyr och liksom min dröm om Stockholm skulle jag ändå säga väcktes när jag läste. Det var Kissys blogg, det var Blondinbella och det var Desi och Pau.
Mm-hmm.
Det var ju liksom de som jag bara sa, ja, en dag kommer jag vara som dem.
Men det jag kände också när vi poddade med Alexandra, det var ju dels att hon blev ju väldigt sjuk liksom framför ögonen på hela liksom svensk media.
Ja, framför mina ögon med.
Ja, men också på den tiden så var ju liksom, då fanns ju inte sociala medier på samma sätt som nu.
Nej.
Så bloggeskorna var ju ständigt i hetluften. Mm. Och ni kommer få höra det också, hur hon berättar om att liksom vara bevakad på ett sätt som jag tycker är så här, det är fan inte moraliskt rätt.
Nej, alltså att alltså, nyhetssidor, nu pratar vi inte om just det i intervju, men att nyhetssidor till exempel ville filma hennes bröstoperation. Det är att utnyttja en ung kvinna på ett sätt som är, ja, det är så jävla som du säger, omoraliskt.
Men jag tycker verkligen det.
Fy fan.
Men nog om det, det är dags för intervjun.
Yes.
Vi rullar intervjun med Alexandra Nilsson.
Varsågoda! Hej Alexandra och varmt välkommen till Ångestpodden!
Yay, hej!
Hej, jag är så glad att du är här.
Och jag är så glad att jag fick komma hit.
Ja, men vi sa ju det nu innan, alltså vi har liksom följt dig sen vi var typ 15.
Ja.
Alltså det är typ mer än 10 år.
Nej, men sen man började läsa bloggar, alltså sen bloggarna kom in i ens liv. Liksom.
Det var så länge sedan. Ja. Jag kan möta kids idag som inte har någon aning om så här, vem jag är, Blondinbella. Och det är för vi som är 90-talister, det är så självklart att man vet vilka kids är Blondinbella. Ja, Kissy back in the days.
Exakt.
Är det hör till.
Ja, alltså det var så stor del av ens liv. Alltså då hade man ju inte heller sociala medier på det sättet vi har idag.
Nej.
Så det var så här, efter skolan man gick in på liksom läste bloggar och bara följde med i det livet.
Ja, men tänk den liksom grejen man hade då man kom hem efter skolan och satte sig vid datorn. Alltså det här aktiva att nu ska jag surfa. Nu gör man ju det typ hela tiden. Jag surfar lite hela tiden på mobilen.
Från att jag parkerade bilen 5 minuter bort så hann jag ju besöka typ 10 sidor och kollade igenom hur många Instagram-konton som helst.
Ja.
Och så här, for what? Det är inte så att jag behövde se det.
Nej.
Men man gör så.
Ja.
Ja.
Det var ett invant konstigt beteende vi har.
Ja. Ja. Men för de som inte vet, vem är du?
Mm. Jag heter Alexandra, men jag kallades mycket för Kissy när jag var yngre. Och jag har alltså jobbat som influencer typ längst utav alla, känns det som.
Ja,
alltså. I jäkla massa år, typ 12-13 år nu.
Mm.
Så började som bloggare, blev Instagram, blev YouTube, blev liksom hela paketet.
Mm.
Eller vad man ska säga.
Ja. Mm.
Så det har ju blivit min identitet.
Ah.
Det är så jag skulle säga att det, ja, det är jag.
Mm. Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Ångest för mig är väl många olika saker. Jag tror att ångest kan vara någonting väldigt vanligt. Men jag tror också att idag så har vi byggt upp just ångest som någonting. Jag vet inte, det känns som att vi pratar om ångest väldigt mycket. Men jag tror, alltså, behöver man det?
Mm.
För jag tror att ångest måste vara, få vara vanligt. Precis.
Exakt.
Som man är ledsen eller glad. Ja. Ångest finns där. Alltså, jag har ju ångest till och från, men jag säger inte att jag har ångest på grund av det. Det är ju en känsla jag har.
Mm.
Så det är lite blandat för mig.
Ja, ibland kan man känna att det målas upp som ett jätteproblem.
Ja,
när det egentligen
precis.
Bara ska vara en del av allas liv. Så länge det liksom inte begränsar en hur mycket som
Nej,
helst.
Nej, och det är så här, problemet är ju att man... Idag kan jag känna att många försöker liksom leva ett ångestfritt liv. Men det är helt alltså det kommer vi ingen kunna göra. Liksom.
Mm. Nej, jag vet inte. Jag kan tycka att det är bra att vi pratar om det. Men jag tycker att det kan ibland gå till överdrift.
Mm. Mm.
Just också, jag har ju en syster som är 11.
Mm.
Och de i hennes klass, det är väl mycket att de har ångest. Orkar inte gå till skolan.
Ja.
Precis.
Och det känner jag, så här, nej, ni får faktiskt byta ihop. Det gjorde vi innan ångest blev en grej. Om man får säga så.
Ja, men precis. Och också att så här, då blir det ju... också, alltså för dem som verkligen mår dåligt så har en depression, ja, eller alltså då blir det ju för dem att så här, men alltså om alla börjar använda det fel, mm, eller som ursäkter när de egentligen inte har svår ångest.
Nej, exakt.
Det blir ju farligt, mm, liksom.
Ja, ja, men verkligen. Mm. Men det är ju som att slänga runt att man har gått in i väggen när man, precis, inte har gjort det. Ja. Det är ju taskigt mot dem som har gjort det. Mm. Eller migrän. Mm. Mm. Åh, när jag lider migrän. Ja. Nej, det gör du inte. Mm. Du vet, ja, inte riktiga symptomerna.
Mm. Så precis.
Det är ju det här att folk, jag vet inte, att man gärna vill sätta någon etikett på sig. Mm. Så då har ångest blivit ganska enkel etikett att bara stryka på när det passar.
Mm.
Och det är kanske också farligt att säga. Mm. Men det är lite så jag uppfattat det.
Mm. Mm. Ja, jag fattar.
Men alltså, jag och Sofie älskar så här i podden när vi intervjuar folk att börja i uppväxten.
Ja.
Vad tänker du om din uppväxt? Alltså hur var den? Hur ser du tillbaka på den?
Ja, men jag var väldigt uttråkad och lite rebellisk, mm, och jag ville väldigt mycket, men jag hade inte så mycket, vad ska man säga, pengar höll jag på att säga, men jag hade inte så mycket verktyg att ta, mm, mig till för att göra saker möjliga,
mm,
så att jag gick ut och sökte mig efter nya äventyr hela tiden. Jag kunde söka in till Fridas modelltävling när det var en, ja, grej, jag kunde söka till Idol, jag gjorde allt, allt för att det skulle hända något i mitt liv, för att jag tror att jag var nog ganska introvert då, så, mm, jag hade inte så mycket kompisar, men jag ville ändå utsätta mig för en massa sjuka saker,
mm.
Ja, men så jag fick mycket utlopp för att min tristess, kan man säga.
Men det är ändå, mm, ganska intressant, alltså att du ändå liksom vågade göra det, tänker jag.
Ja, det är helt sjukt. Ja. Alltså jag ställde mig på scenen i en galleria och sjöng. Alltså jag kan inte ens sjunga. Jag sjöng den här Genom eld och vatten, kommer du ihåg
det? Nej,
exakt. Jag har fortfarande en liten dans här. Genom eld och vatten, även andra har.
Nej, men jag menar, alltså hur vågar man det?
Nej, men jag vet inte. Fast det är samma sak som idag. Jag vågar inte mycket, men jag gör ändå.
Ja.
Mm. Det är typ, det är lite läskigt att sitta här i podd, men så gör man det ändå. Mm. Och sen går man hem och känner sig ganska duktig. Mm. Så jag tror kanske jag går igång på känslan efter. Typ som när, ja, man har gymmat. Jag vill inte gymma, men jag mår bra efter.
Ja, ja, precis. För du skrev också i din bok Hatad och älskad att du tidigt märkte att du var nästan som beroende av bekräftelse. På vilket, ja, sätt kände du det?
Nej, men det är lite den här känslan som jag sa nyss, som man får efter. Det känns lite, mm, kul att det har hänt någonting. Det blir som en liten adrenalinkick,
mm,
att någon har märkt mig. För jag har nog alltid sett mig själv som väldigt vanlig och ganska tråkig.
Mm.
Och jag ville liksom bryta mig ut ur den bubblan hela tiden. Och när jag märkte att det gick, då gick jag igång lite på det. Mm. Inte sexuellt då, men... Vad weird.
Vi bara, okej.
Okay. Jag berättar mig själv sådär.
Nej, men jag tror bara att jag tyckte det var kul att bli sedd och hörd. För att jag blev inte i skolan, och skolan tar ju upp en jättestor del, mm, av ens uppväxt.
Ja.
Så då sökte jag det på andra sätt då. Mm. Och så hade jag lite, alltid en dröm om att jag en dag ska komma in i skolan, och alla vände sig om och bara, jo, Alexandra är ju en cool tjej.
Oh.
Men det tror jag många barn drömmer, ja, om. Mm. Den här vändningen.
Mm. Men, ja, kände du dig lite ensam i skolan?
Ja, jo men gud, ja. Mm. Men det var också för att jag hade nog så svårt för att verkligen ta för mig i vänskapskretsar. Mm. Så jag satt gärna utanför och planerade istället min comeback. Så, mm, jag levde liksom i en liten dröm, tror jag. Mm. Och sen kom ju den här vändningen för mig då. Fast när, mm, jag blev kissy.
Mm.
Men då kände jag mig också väldigt ensam, för att då var jag ju inte involverad, utan då satt ju alla bara stirra på mig.
Mm.
Så att det är ju verkligen olika det här, hur man kan känna sig ensam men ändå inte vara det, och faktiskt vara ensam men ändå känna sig okej med det.
Ja. Exakt. Men så du hade inte så många vänner egentligen?
Nej, gud nej. Jag var snarare den här som typ tvingade folk att vara vän med mig. Alltså jag hade typ en eller två, och så mutade jag med godis, jag liksom gjorde allt för att de skulle vilja vara med mig. Men sen var jag kanske var lite desperat, så då backar man ju.
Mm.
Det är inte kul om en snubbe jagar ännu idag och nej, inte bjuden på godis. Mm. Sluta, jag vill inte ha dina hallonbåtar. Ja, nej, men så att jag jagade mycket människor, och jag tror att, mm, det märktes utåt, och då fick jag färre vänner.
Mm. Ah. Men sen fullständigt breakade ju du, kan man säga, lite, ja, med ditt så alter ego Kissy.
Ja.
Men vem var Kissy för dig?
Men Kissy var ju egentligen bara en förstorad variant av den här dagdrömmen som jag hade, mm, när jag satt i skolan.
Mm.
Jag hoppades ju alltid på att bli någon, att vara någon, att vara cool, att vara modig. Så att det blev till slut Kissy, fast inte riktigt som jag hade tänkt då. Utan det gick ju lite för långt, men,
mm,
Ja, ungefär så. Alltså bara jag fast gånger 100.
Ja. Men alltså hur fick du det? Alltså så du hade den här drömmen om att bara jag vill liksom slå igenom på något sätt. Ja. Och så skapade du Kissy.
Alltså det blev inte så att jag bestämde mig för att det här kommer bli mitt breakthrough. Nej. För att på den tiden när bloggarna kom, jag visste ju inte ens vad det var. Det var ju som en online dagbok.
Mm.
Och då att mitt break kom via bloggen blev som en chock för mig. Det var jättekonstigt, för jag trodde att jag skulle bli sångerska eller skådespelerska eller någon sån här klassisk kändis.
Ja.
Eller jag hoppades ju på det. Ja. Inte bloggerska, för det var ju inte ens en grej då. Alltså jag kunde ju inte önska mig det.
Nej.
Men då kom det istället och det blev liksom min grej.
Mm.
Plötsligt, från ingenstans.
Mm. Oh my god, alltså det är så sjukt. Alltså jag minns liksom din så här, säger man header?
Ja.
Alltså jag minns någon så här, det var så kissig som är glitter och så satt du typ.
Ja. Jag har haft jättemånga.
Ja, men det minns jag så starkt liksom.
Mm. Ja, jag gillade glitter och rosa.
Ja, gud. Alltså det var så fransk manikyr på naglarna.
Nej, men jag minns ju liksom själv hur man på något sätt också ville in i den världen.
Mm. Ja.
Alltså när man läste ville man ju också bara in där det allt var så här fluffigt, rosa, härligt. Mm. Alltså.
Men exakt så tänkte jag, för jag hittade ju Blondinbellas blogg.
Ah,
och för hennes blogg för mig var ju den här rosa, fluffiga världen.
Mm.
Så jag kopierade ju henne ganska mycket för att på något sätt hamna i den.
Mm.
Så jag förstår ju nu när ni säger att mitt verkade fluffigt.
Exakt.
Men det var inte så fluffigt.
Nej.
Men Blondinbellas var fluffigt för mig.
Ja.
Så jag ville ju in där. Mm. Det såg så mysigt ut.
Men det var ju så sjukt med bloggarna, för att så här, de här låtsasvärldarna som man ju alltid liksom har växt upp med och sett på film och sådär, det visste man på något sätt att det där är bara en film, det finns inte egentligen. Men bloggarna blev plötsligt så här, det där är också en låtsasvärld, fast den där människan finns ju på riktigt, så jag kan också uppleva det. Det blev liksom plötsligt en dröm som inte var ouppnåelig liksom.
Ja,
eller en värld som man kunde nå på något sätt om man gjorde rätt.
Men så är det väl än idag. Jag tänker många försöker ju slå igenom som influencers och verkar tro att det är någon magisk, rosa, fluffig värld. Alltså än idag.
Ja.
Och jag kan se det ganska tydligt på människor att det är det de är ute efter. Men på något sätt så vill jag bara ta tag i dem och ruska om dem. Bara, det är inte så fluffigt och romantiskt och perfekt. Nej. Som du tror att det är. Det är ju jäkligt slitigt och ensamt.
Exakt. Mm. Men alltså hur snabbt gick det från att du liksom började blogga som Kissy till att du hade liksom tusentals läsare?
Jag kommer ihåg det som väldigt fort. Alltså som att det gick på en vecka nästan. Det är så jag minns det. Men jag har väldigt mycket minnesluckor, så att det kanske är därför jag kommer ihåg det så. Men det gick jättefort. Alltså innan jag visste ordet av det så var jag inbjuden till massa olika tv-shows och jag skulle prata med Malou. Och jag fattade inte hur viktigt det var. Alltså jag visste inte ens vem Malou var.
Nej.
Så att jag dök ju inte upp ibland, för jag var ju bakis typ. Eller, alltså, jag levde rövare utan att jag förstod det.
Mm.
För att jag fattade inte.
Nej.
Så att jag sket i någonting. Jag förstod inte att man måste dyka upp på saker. Så det var ju också en stämpel som jag fick, att jag var den som sket i saker.
Ja, skandaldrottning.
Och det bara hände så fort, och sen plötsligt var jag där. Mm. Och så var jag mitt uppe i det, så då var det väl typ bara att fortsätta.
Ja,
för du var ju väldigt provocerande i din blogg, och du visste ju på något sätt hur du skulle göra för att få ännu mer uppmärksamhet liksom, och allting gick ju väldigt fort.
Mm.
Men hur skulle du säga att hela den här perioden liksom påverkade dig, Alexandra?
Det är så svårt att säga, för jag minns inte jättemycket. Jag kan inte minnas hur jag satt hemma och reflekterade över saker och ting.
Nej.
Just nog för att det gick så fort.
Mm,
jag tror att det bara, det var som att hoppa på en karusell.
Mm.
Och sen försökte man hoppa av, men det gick för fort.
Och man reflekterade ju inte så mycket heller i den åldern, tänker jag.
Nej, och det var ju så nytt, så att jag tror folk var så fascinerade av det nya fenomenet som hade dykt upp.
Mm.
Och det tror jag även gäller svensk media, för jag skyller mycket på dem, och det gör jag än idag.
Ja.
För att de liksom, det fanns inga spärrar, man kunde skriva vad som helst.
Precis.
Om mig. Och egentligen andra influencers också, om jag tyckte jag fick väldigt stor del av skiten.
Ja.
Och tänk er själva då, som 15-åring. Alltså hur hanterar man att en Expressen journalist säger att man är ful eller ser ut som en transvestit, som att det vore något negativt.
Mm.
Som 15-åring flippar man ju och säger dumma saker. Men sen används min reaktion då för att vända emot mig.
Precis.
För att det är känt sedan tidigare, man ska ju inte ha så mycket känslor som kvinna, för då liksom placeras man i ett känslomässigt fack.
Exakt.
Lugna ner dig kvinna, ha inte så mycket känslor.
Var inte hysterisk.
Nej. Så att det användes ju mot mig. Och jag var för ung för att hantera det.
Men och de utnyttjade det.
Alltså för mig blir det så jävla omoraliskt av så här, alltså så stora liksom tidningar alltså hur fan tänker man? Bara så, det här är en person under 18 och det är ett barn.
Nu jag vet. Och jag har ju försökt få någon reaktion från vissa av journalisterna idag i vuxen ålder. Men de kan inte se det från mitt perspektiv. De tyckte väl bara, men det var ju bara kissig, det var ju bara att köra. Alla andra gjorde ju det. Så att, alltså, du vet, jag blev kallad så sjuka saker. Det var någon som målade ut mig som nazist ett tag. Och jag vart ju hatad, jag vågade inte gå ut på gatan. Han, journalisten, blev i sin tur promoted. Och jobbar nu, han är ju superälskad idag. Och liksom, jag har inga konsekvenser alls för det här. Förutom att jag fick höra via genväg att han tycker jag är bitter. Som skrev om honom i min bok. Alltså, det var ju jag som inte kunde gå ut på gatan ett period. Jag tjänade 0 kronor och folk ville, alltså, mordhotade mig varje dag på grund av honom. Och han tycker att det är lite jobbigt att jag nämnde han i min bok. Man bara, men sluta, du är en medelålders man, du klarar dig.
Du kommer fucking klara dig.
Du får inga konsekvenser. Var så
nej. Och det är faktiskt inte han som sitter här och pratar om hur han utmålade mig som nazist.
Exakt.
Det är jag som pratar om det. Det säger ju ganska mycket.
Det är så här för honom att bara tugga i sig liksom.
Ja, så att han låtsas gå runt och vara ledsen idag. Man bara, nej. Han har bara inget.
Gud, alltså fy fan vad sjukt.
Ja.
Men mitt i allt det här så utvecklade du en ätstörning.
Ja.
Berätta.
Men det var ju också det här att man granskade en så mycket. Att man sa, ja men Alexandra är så ful, hon är tjock, hon har äckligt hår, ful näsa. Alltså allt var ju fult liksom. Och då skulle jag ju banta. Och när jag började banta och det, alltså jag faktiskt fick resultat, så började jag plötsligt få positiva kommentarer. Det var typ första gången någonsin jag kände, aha, men gud, folk gillar ju det här. Så då fortsätter jag göra det här. För att det är ju, jag vill ju ändå vara älskad. Fast jag kanske inte sa det då. Och det bara fortsatte och fortsatte, och ju smalare jag blev, desto mer positiva kommentarer fick jag, desto mer uppmärksamhet fick jag. För att bloggen var ju trots allt det enda jag hade då. Så att ju bättre den gick, desto bättre trodde jag att livet gick. Ja, typ så. Så att jag kopplade ihop mycket min vikt med framgång. Men sen så till slut gick det ju för långt och jag blev jättesmal, och de här positiva kommentarerna förvandlades till hån igen. Men då hade jag gått för långt, så jag såg inte det. Då var jag ju redan i en ätstörning och tyckte att det var nice, typ. Ja, tills jag då kollapsade och hamnade på sjukhus.
Ja, vi kommer dit. Men alltså, jag måste bara stoppa och säga det här med att det är så jävla sjukt hur folk tar sig friheten att så här, alltså, ge komplimanger till någon som plötsligt verkligen går ner i vikt. Alltså så här, det bara ligger i folks natur och bara, åh, jag vet ju med så här kompisar som verkligen har varit sjuka, som har fått kommentarer som, hur tränar du egentligen för att hålla din kropp så där? Man bara, men det där är en sjuk människa. Ja. Alltså, stopp. Ta dig inte friheten på det sättet liksom. Men vi hörde dig säga i en video att du liksom, innan du blev sjuk, nästan kände att du liksom ville bli anorektiker, vilket ju såklart kan låta lite konstigt, men hur menade du med det?
Jag har hört att andra tjejer säger likadant, och jag vet faktiskt inte vart det kommer ifrån. Nej. För att det är ju helt rubbat att säga att man vill bli sjuk. Men sen så tror jag också att vi glamoriserar skinny girls så mycket, så att jag såg inte allvaret i det.
Nej.
Jag tänkte bara så här, men gud vad skönt, om jag faktiskt blir ätstörd, då kommer jag ju aldrig vilja käka någonting onyttigt, så då kommer jag ju alltid vara smal. Gud vad bra, lösningen på allt. Men det är ju verkligen tvärtom. För att visst, att man kan få träna och vara smal, jag har faktiskt inga problem med det. Jag tycker alla får göra som de vill. Men hamnar man i en ätstörning, då kommer man aldrig heller kunna hålla sig nyttig, hälsosam och smal resten av livet. Det kommer alltid vara ett issue. Så då man kommer, många pendlar ju mycket upp och ner i vikt. Och det har ju liksom nackdelar på jättemycket nackdelar på hälsan. Och det känner jag idag, att det påverkar mig jättemycket. För jag kan liksom inte hålla en stabil nivå, för att jag förstörde ämnesomsättningen så grovt. Och det är svårt att återhämta sig från det.
Men det har jag också hört jättemånga tjejer som säger, just det här att liksom i början av kanske en bantning, man börjar på någon diet, att man har det här, den här önskan om att liksom utveckla anorexia eller ortorexi om man tränar. Och alltså, tänk att det är, alltså, man bara så här, världen är så jävla skev. Så det är ju inte, det är inte en enskild tjejs fel, utan det är ju bara så här samhällets sätt att bara, jo, fast det där primeras, det är jättebra om du rasar i vikt. För alla kommer bara, gud vad duktig du är. Som, hur tränar du? Hur äter du? Alltså,
vilken självdisciplin du har liksom.
Exakt. Fast idag får jag istället, åh gud, du har blivit så tjock, hur gör man? Hur får man en fet röv som du har? Hur har du fått så stora armar? Hur har du fått mer mage? Och det är så här, ja, det kanske är positivt för vissa. Men jag kan bli tokig på den här friheten man tar sig att kommentera någon annans kropp.
Exakt.
Och just så här, detaljnivå tycker jag är så läskigt. Att man sitter och tittar så här just på överarmarna. Eller så här, du har så fått så feta underarmar. Man bara, va? Vadå feta underarmar? Det är så sjukt.
Vad fan, en arm är väl en arm bara, eller va?
Men vi så här zoomar in på kvinnor så mycket.
Exakt.
Så att det där gillade jag, det där vill jag inte ha. Men det där ska jag fråga om. Bara, du har lite fett i armhålan, vet du det? Bara, ja. Eller ja, nej.
Ja, nu vet jag, tack.
Ja. Alltså, det blir så här, man bara ligger ord i mun på någon också. Bara, vad tycker du om det där? Vill du gå upp så här mycket i vikt? Så bara, det är så mycket att ta in. För jag har inte tänkt på att jag har fått feta armar.
Nej.
Och det är också så här, jag försöker fortfarande bli frisk. Så jag kan inte berätta hur man blir tjock. Jag är ledsen. Blir frisken. Eller vadå? Jag vet inte.
Alltså,
gud, det är så.
Nej, men alltså det är så sjukt. Men alltså under den här tiden också, alltså jag tänker att liksom bli sjuk i en ätstörning, det är ju jobbigt i sig.
Ja.
Att då ha så här, ja, men alla bloggläsares ögon på sig, medias ögon på sig. Alltså, hur var det? Alltså, det måste ju spett på nästan.
Ja, gud ja. För det var ju de positiva kommentarerna som fick mig att fortsätta. Men sen minns jag också att jag hoppade på en buss i Fridhemsplan och skulle åka någonstans. Och sen var det ett gäng tjejer som sa, gud, hon är verkligen så smal som hon är på bild. Och jag bara kom ihåg att det triggade mig så mycket. För att då förstod jag också att jag hade ju faktiskt ögonen på mig i verkliga livet också. Så jag kunde inte bara vara smal på bloggen eller typ retuscha mig, utan jag var tvungen att fortsätta. Så att det gjorde det ännu värre att faktiskt bli igenkänd på gatan och folk skulle gå och stirra. Och så var det någon som tog en smygbild på mig, kommer jag ihåg, på Gröna Lund när jag böjde mig fram. Och sen så såg man min smala sjukliga rygg, och då var det någon som skrev på Flashback typ, usch, det här har gått för långt, hon är litet skelett typ. Och men de där sakerna kommer jag ihåg än idag. Men på något sätt också, med tanke på att jag har en ätstörd hjärna fortfarande, så kan jag någonstans sakna det. Och det är jättehemskt att säga, men det är så sjukdomen fungerar, att man liksom vill ha det där sjukliga, för att man fortfarande glamoriserar det. Så jag kämpar ju jättemycket med att inte göra det. Just också för andra skull, för mina följares skull. Och sen har jag ju en podd med Linda Marie, och för hennes skull framförallt också, för att jag vet att hon kämpar fast med sina demoner. Så kan inte jag glamorisera min sjuka kropp som jag hade förut. Men det är svårt.
Men så jävla sjukt med att så här, ja, men först får man positiva kommentarer, men sen helt plötsligt har en smalhet då gått för långt istället. Alltså man har så litet utrymme att göra rätt. Det existerar knappt.
Men det går inte att göra rätt.
Nej.
För att det är så, är man blond då ska man bli brunett. Har man solat så då ska man vara blek och uppskatta sin naturliga blekhet. Du ska med kurvor, mindre kurvor. Nu är du för vulgär. Det är allt.
Man kan inte vara så.
Men du nämnde ju det, men så en dag så kollapsar du mitt på stan. Berätta om den händelsen.
Jag gick på Drottninggatan och kände att jag fick bara en blixt i huvudet ungefär. Och sen satte jag mig ner och jag visste någonstans att det var min kropp som sa ifrån. Så då sa jag till min tjejkompis som jag var med, kan du ge mig en cola? Alltså en riktig cola, inte cola zero. Jag tänkte jag behöver socker, jag behöver någonting som piggar upp mig. Så jag drack den här jättesnabbt och tänkte jag kommer hinna liksom vakna upp innan det händer någonting. Men det var ju för sent. En Coca-Cola-burk kommer ju inte kompensera för vad jag gjort med min kropp.
Nej.
Så plötsligt så vaknade jag upp på sjukhuset. En framtand saknas.
Oj.
Jag är jätteförvirrad. Och de berättade vad som hade hänt. Och då hade jag fått ett anfall. Jag hade slagit i huvudet i bänken och ramlat ihop. Och börjat skaka. Så ambulansen kom. Men sen det värsta med det var när de skulle mata mig efteråt. För man får ju välja någon maträtt om man har varit på sjukhuset länge. Eller så var det då i alla fall. Och då så valde jag köttbullarna. Och läkaren ville inte lämna mig förrän jag åt upp köttbullarna. Och då förstod jag, så, aha, jag är ju så här smal nu. Att man inte litar på mig att äta upp köttbullarna. Han tänkte väl att jag skulle slänga det i någon kruka eller något. Men då så gick jag bara hem och köpte en chokladkaka. Det var liksom mitt sätt att försöka bli frisk. Så jag köpte en stor fet marabokaka. Gick hela vägen hem och åt den här chokladkakan och tänkte, nu ska jag bli frisk. Så gjorde jag det och blev frisk. Alltså så frisk som man liksom, så jag ser ut idag. Alltså, vanlig liksom.
Det var liksom ändå som din vändpunkt.
Ja, men det var det. För att jag tänkte så här, ja, men varför menar jag går runt och vara smal om jag kanske dör eller om jag åker på sjukhuset och blir tvångsmatad? Det är inte riktigt vad jag trodde att en ätstörning skulle vara.
Nej.
För många säger så här, jag vill bli ätstörd, men vill du verkligen bli tvångsmatad på sjukhus?
Nej.
Vill du sitta där och ha slagit ut framtänder för att du har kollapsat mitt på stan?
Precis. Men skulle du säga att det var första gången du blev rädd?
Alltså jag var nog aldrig rädd på den tiden för att det var så mycket som hände. Jag var nog ganska avtrubbad som människa.
Mm.
Men jag förstod ju liksom, alltså det här kan ju leda till att jag dör eller att min kropp inte pallar mer och jag vill faktiskt ändå leva. Så att jag var ändå ganska så saklig och gick efter fakta.
Jag ska liksom på dejt med en kille idag. Och nu så skrev jag då för en timme sedan och bara, hallå, blir det något? Inget svar.
Men när sa du ett sms här?
40 minuter sedan.
40 minuter sedan?
Men jag alltså, tycker det är dålig. Jag tycker det är dålig stil.
I podden Måndags Vibe får du hänga med vännerna Hanna och Lojsan, där de ofiltrerat och ärligt delar med sig av sina liv i Stockholm.
Ni lyssnar på mig, Hanna, och mig, Lojsan.
Ett poddtips från Podplay.
Äter jag mer så kommer jag högst troligtvis inte hamna i sjukhuset igen på det här sättet. Och då valde jag att äta. Men sen så, det var ju inte bara att käka och bli normal och vara glad, utan det var ju en väg till båt.
Ja,
men det började där.
Men jag tycker det är så starkt av dig och bra att du fortfarande kan säga så här, nej men jag kämpar fortfarande med det här. För jag kan bli så trött på att höra folk som bara, nu är jag frisk och gör så här så blir du också det. Alltså, och man bara, men okej, okay, då får man det att låta så enkelt liksom.
Ja, men gud, det är det inte.
Nej, precis. Alltså jag tycker det är jättestrångt av dig att verkligen säga, nej, jag jobbar fortfarande med det här. Men skulle du beskriva dig själv idag som frisk?
Nej.
Nej.
Alltså jag blev triggad senast igår när jag såg en youtuber som har blivit jättesmal. Och jag satt och typ tittade lite på Instagram och tänkte så här, gud vad hon har blivit smal. Och sen sa jag det högt till en vän. Och sen sa han, ja, visst har hon blivit smal. Och när han bekräftade det, då var jag jättetriggad. Och jag har ett nyårslöfte att jag måste avfölja sådana konton. Men det här är en person som jag också tycker väldigt mycket om. Så att det är lite jobbigt. Men samtidigt hälsan går före att vara omtyckt av andra. Så att jag måste avfölja. Men det betyder att jag inte är frisk. För att annars hade jag inte brytt mig.
Det är också i en video på din YouTube-kanal, detta tror jag väldigt många kan relatera till, så berättar du att du inte själv kan höra andra prata om sina ätstörningar för att det liksom triggar dig, att du nästan blir provocerad av det. Alltså hur då?
Jag har en bekant som har en flickvän som är ätstörd. Hon har inte sagt det rakt ut, men jag har fått höra det. Och när jag fick höra det så började jag tänka på det. Och det enda jag tänker på när jag ser henne, hon är ju ätstörd. Och vi skulle äta mat ihop. Och jag tänkte på, vad kommer hon beställa nu? Hon beställde det jag beställde när jag var ätstörd. Så jag beställde samma. Och sen så tittade jag på henne när hon åt. Hon tog inte dressingen, så jag tog inte heller dressingen. Och jag blir så triggad av det här. Så att jag var tvungen att säga till människor som känner de här människorna att jag kan tyvärr inte vara i samma sammanhang när vi äter mat med henne, för att jag mår så pass dåligt. Men jag vill inte att ni meddelar det till henne, för att det tycker jag också är taskigt om mig, att jag inte kan vara med en människa som är ätstörd. För att man blir väldigt ensam då om man ska vara rädd för att trigga alla. Ja, så jag tycker det är jättesvårt. Men visst, jag kan absolut gå med någon så här och prata lite, men det är ju någonting jag tänker på hela tiden. Jag också jobbar med en tjej som är jätte ätstörd. Och det är också så jobbigt, för jag försöker vara så stark hela tiden, så jag ser till att jobba med henne, för jag tänker att det kanske ska stärka mig. Men samtidigt så tänker jag ju på henne och hennes kropp väldigt mycket. Och det är också någon slags fixering som jag hatar i vårt samhälle.
Ja,
men fast hos mig är det ju ätstörningar som talar. För att hade hon inte haft ätstörningar så hade jag ju inte brytt mig om hennes kropp för 5 år. Men nu är det enda jag tänker på. Så att jag hatar den känslan, för jag känner mig så jäkla egoistisk. Men samtidigt så hälsan kommer ju före det
mesta. Verkligen.
Eller allt.
Ja, precis. Sagt,
har vi inte hälsan så
spelar ingen roll. Liksom.
Nej. Men en sak som vi har tänkt på väldigt mycket och som vi ju själva gör också jättemycket, det är så här, just nu i sociala medier, det har pågått ett tag ändå, så är det ju, alltså man ska ju verkligen stärka varandra, man liksom ska visa då sina valkar på kroppen och hela den här, du är fin som du är liksom. Men ibland kan jag i alla fall känna mig så falsk när jag typ sprider sådana saker, för att jag kan ju verkligen ha dagar när jag själv hatar min kropp och absolut inte tror på det jag själv sprider.
Nej.
Hur många gånger skulle du säga att du verkligen har litat på dig själv när du själv har liksom sagt att man är fin som man är och så här, tyck om din kropp hur den ser ut?
Det var 50-50 skulle jag säga. Jag tror i början när jag försökte bli den människan så ljög jag ganska mycket. Men jag tror att det hjälpte mig att komma till en punkt där jag faktiskt kände att det är okej.
Exakt.
För jag minns den första bilden jag la ut som jag tänkte så här: nu är jag juicy, I'm thick. Alltså skojar jag. Jag var så smal med typ en liten hudfläck som typ la sig över naveln. Man bara, really?
Ja.
Men ändå så fick jag så mycket positiva kommentarer så jag tänkte, men det kanske var bra då.
Verkligen.
Men idag känner jag genuint att jag tycker om min kropp. Även om jag kan ha en ätstörd hjärna.
Men alltså, du sa ju det också, alltså, du var ju verkligen typ den första influensen vi har haft. Alltså så här, verkligen en av de första. Hur... alltså, hur ser du på influencervärlden idag? Alltså vad den liksom har, eller vad den har blivit?
Alltså jag tycker inte den har förändrats jättemycket förutom vilka plattformar vi använder. Den här branschen har mycket falskhet. Det hade den då, det har den nu. Det ser bara olika ut. Vi har paketerat det lite finare idag. Vi är lite mer mediatränade idag också. Men ja, den är speciell. Jag tycker inte om den så mycket. Alltså själva den här influencer, ja, men gruppen som man förväntas vara en del utav. Så, ja, det är lite falskt. Men jag tänker så här, det är väl de flesta yrkena. Jag menar, man kommer inte överens med alla kollegor.
Nej.
Så jag tycker inte heller att jag ska sitta här och liksom tracka ner på mitt egna yrke. För att det gör folk redan så mycket. Men det är speciellt där, för att det är mycket yta. Och även som du säger att det känns falskt att man ska älska sin kropp. Det är ju mycket så idag. Att man liksom fejkar fram massa positiva saker på nätet. Och så kanske man sitter där hemma och vet vad hon sa på ett event. Och bara, åh, den lilla jäkeln. Jag vet vad du sa när Glitter hade sitt event förra veckan. Så det blir lite så. Men jag jobbar ju stenhårt på att inte bry mig. Och bara avfölja folk. Jag har till och med fått block vissa så att jag inte går in och smygkikar ändå och bilprovocerar.
Nej, men det är bra.
Ja.
Alltså jag tror stenhårt på det.
Hårda regler för sig själv liksom. Men jämför du dig mycket med andra?
Både ja och nej. Jag kan väl jämföra liksom i jobb. För jag kan bli lite så här, aha, okej, nu fick hon det där jobbet som jag ville ha, men jag har faktiskt varit med längre. Lite så kan det bli ibland, och det är ju en bitterhet från min sida som jag måste släppa, för att alla vi har gått igenom olika saker. Jag har gått igenom en väldigt lång resa. Och jag känner nästan att jag har börjat om. Så att jag måste ändå respektera att jag är ändå ny i att vara Alexandra Nilsson. Så jag försöker se mig själv som en ny influencer. Och inte en supergamling. Men, men det gör jag nog. Men det är just därför jag sitter och blockar influencers. För att det är typ så här, det finns ju några som är så här skitsnygga, skitsmala, alltid så här superglada, superpeppade på livet, fullsmäckat schema, yoga
fan
på morgonen.
Fan vad provocerande det.
Ja, de är så glada. Ja, men usch. Så jag blockar de här glada jävlarna.
Ja, det är det man ska göra.
Jag älskar mitt liv.
Jag vill ha lite bitterhet i mitt liv.
Ja, men det vill jag ha. Typ så här, fan, jag pallar inte gå upp. Jag pallar inte gå på det eventet. Jag pallar inte sitta och sno gratis hårklämmor på ett event. Alltså, det är skittråkigt. Men sen när jag inte går på de här eventen, för jag tänker så ser jag andra sno hur mycket hårklämmor som helst. Vad tror ni att jag tänker då? Jo, det enda jag vill ha är de där hårklämmorna.
Ja.
Självklart. Och man bara, vad är det för fel på mig?
Ja.
Så sitter jag där och sen kommer min sambo in så här. Han bara, jag ser att du är sur. Nej, det är jag inte. Han bara, vill du vara på det där eventet? Nej, jag skiter med fan i de där plastklämmorna. Men jag vill ju ha dem.
Alltså. Jag dör.
Men alltså, du skrev också i din bok att du beskrev dig själv som en uppmärksamhetsjunkie.
Ja.
Alltså, hur förhåller du dig då till det idag?
Alltså, jag är väl det fortfarande än idag, fast på ett annorlunda sätt. Idag går jag väl igång på liksom kanske att jag får en inbjudan och får tacka nej. Skitmobbat, jag vet. Men jag tror fortfarande den här begäret av att vilja bli, eller så att folk ska vilja ha mig, men att jag kan ändå välja då, nej men jag vill inte ha det här. Det känns ibland skönt. Lite som att man är, ja, men längst upp på listan och ändå kan köra sina val, för att jag har ändå varit med om att förut fick jag typ allt jag ville ha. Okej, det här, jättebra exempel. Mm. Förut, om jag ville ha någonting, då kunde jag mejla och bara, hej, jag vill ha det här från er sida. För jag var störst och jag fick alltid allting.
Mm.
Jag ville ha en lampa som var väldigt dyr nu, eftersom vi har flyttat.
Mm.
Men jag vill inte betala för den, för jag är lite för snål för det. Mm. Så jag tänker så här, men det är ju bara mejla som jag gjorde back in the days. Bara, hej, kan jag få en lampa? Jag har en liten swipe up på Instagram.
Ja.
Jag fick 2 nej för den där lampan. Mm. Och mitt ego krossades totalt. Alltså jag mådde så dåligt. Alltså då hade jag ångest på riktigt.
Mm.
Och min sambo garv åt mig och bara, men det är bara en jäkla lampa vi snackar om.
Mm. Så du kan köpa den liksom, om du gärna vill ha den.
Men jag gör det till en större grej. Ja, absolut, jag kan gå och köpa den. Men nu är det en principsök.
Mm.
Jag vill bevisa att jag kan få en lampa gratis.
Mm.
Jag fick lampan gratis till slut, så nu känns det bra. Men det är lite så här, jag bråkar mycket med mig själv över de här känslorna.
Mm,
att jämföra med hur det var då, förut.
Mm.
Men samtidigt också, det var inte så bra förut. Jag var ju hatad och nu är jag omtyckt. Fast kanske inte av en lika stor skara som hatade mig.
Precis. Mm. Vad är viktigast?
Liksom? Ja, vad är viktigast?
Mm.
Men sen så samtidigt tycker jag inte det är så jäkla viktigt att vara omtyckt. Alla behöver inte tycka om en.
Nej.
Mm. För att... Jag känner att det är så jävla tråkigt att vara PK hela tiden.
Mm.
Jag har verkligen fått vara det i så många år nu för att liksom tvätta bort den här stämpeln så hårt.
Mm.
Och sen när jag råkar säga någonting dumt och folk bara, ah, nej, nu sjönk du mina ögon. Mm. Jag känner faktiskt på riktigt så här, that's okay.
Ja, alltså faktiskt. Så, ja. Nej, men man kan ju inte vara till alltså, det, man kommer säga, skriva, vara fel. Alltså, ja. Det försöker jag också landa i när man får så här, varför sa ni det här i det avsnittet?
Får ni mycket sånt?
Inte överdrivet,
nej,
mycket.
Inte överdrivet mycket.
Men jag har också, bara för typ som jag kollat år tillbaka, så kände jag, ja, men om det nu var på ett event, det kunde också vara man liksom skulle på någon fest eller så här, att man alltid skulle liksom vara sitt bästa jag. Mm. Att man liksom ska vara bra på att se alla, prata med alla. Sen bara var det någon gång när jag var någonstans och bara kände så här, jag har ingen ork till att vara trevlig idag. Nej. Nu går jag hit för den här personens skull, sitter här i ett hörn, gör det jag ska och sen kan jag gå hem. Och om någon då känner efter den här kvällen att så här, hon verkar lite oskön, ja, då får det vara så, alltså, jag orkar inte bry mig. Men alltså, bara ett år tillbaka hade det varit så här, det värsta som skulle kunna hända, att någon skulle säga om mig att jag typ var en oskön människa. Men ja, det får man ju med. Det är säkert, det kan ju vara en period jag är i nu, det kan säkert komma en period när jag tycker det är skitjobbigt igen.
Ja, men så är man ju.
Nej, men alltså, också är man oskön bara för att man inte pratar med folk.
Exakt.
Det är också lite konstigt. För det är ju så här, det är en hets att man ska vara perfekt idag, tycker jag.
Mm,
alltså att man ska vara så sprallig och glad och involverande.
Precis.
Det är som, men gud.
Ja.
Man kan faktiskt inte vara det.
Nej, man orkar inte det.
Nej, och jag försöker alltid vara så sprallig och glad och lycklig. Och jag får mycket så här, gud, jag träffade dig på ICA, du var så trevlig. Och vissa, det känns ju bra en stund.
Mm.
Men sen så kommer något negativt skit, så fokuserar jag ändå mer på det.
Mm.
Så jag så här, eller så är jag bara.
Mm.
Och är någon trevlig mot mig så är jag trevlig tillbaka.
Ja.
Men jag känner också så här, jag har varit så jäkla glad och trevlig i så många år nu för att liksom verkligen visa så här, det här är nya Alexandra, supersnäll tjej.
Mm.
Men sen är folk så jävla bittra tillbaka, så jag känner bara så här, nej, vad fan ska jag sitta och le för? Ja, men alltså, typ som en granne i min förra port, du bara stänger dörren i ansiktet på mig. Alltså, du vet, jag blir tokig.
Det är sånt jag också, totalt tokig.
Och så går man runt där i klämcheck och bara, hej, hoppa! Fuck off. Släng inte dörren på mig. Då kan jag slänga dörren på dig.
Men får du mycket, alltså skit? Alltså, skulle du säga att du får mycket?
Nej.
Nej.
Nej, jag får inte det. Alltså, folk, det känns som att folk tycker om mig.
Mm.
Men det är väl också för att jag har varit väldigt noga med att inte råka säga något dumt.
Mm.
Och det har jag verkligen nu, så nu när jag har startat en egen podd, jag har ju insett att man får fan inte säga någonting.
Nej.
Så jag råkar ju säga lite dumma saker liksom under tidens gång.
Ja.
Och så bara, shit, klipp bort det här. Och så var det en sak som jag råkade säga i ett avsnitt om Victoria's Secret som råkade publiceras en dag för tidigt. Och alltså, det var uppe i 10 minuter och jag hann få en liten shitstorm. Och det var lite ovan för mig då, för att det är ändå så mycket positivt nu.
Bara,
helvete, ta bort podden! Så vi tog ner den, klippte bort just den delen. Jag tyckte inte alltså att det var en big deal.
Mm.
Men då insåg jag också hur skört den här kärleken är från folk.
Mm.
Den är ju inte riktig, den är väldigt ytlig.
Mm.
Men minsta lilla så sjunker man i någon
så här. Ja, gud, ja,
så är det.
Mm. Och då bara, Så jag ska nu försöka bli lite mer... kissy. Nej, men lite mer så här.
Kissy is
bad. Ja, precis. Nej, kanske inte kissy, men ändå försöka bara släppa lite på det här perfekta. Jag behöver inte vara så klämkäck.
Nej, och säga rätt saker hela tiden.
Ja, och det är inte så att jag kommer få mitt drömjobb för att jag är alltid super 100% trevlig och politiskt korrekt. Det kommer det så kommer det, och sen så Det ska ju inte tära på mig för mycket, känner jag.
Nej, precis. Det är det inte alltså,
det är aldrig värt det.
Nej. Vi har kommit till sista frågan.
Oj.
Vad inspirerar dig?
Nej, men typ min egna lycka. Mm. Alltså när jag känner att jag mår bra och är glad. Jag försöker ju liksom återfå den känslan. Mm. Så då försöker jag tänka tillbaka, vad gjorde jag just den dagen för att må bra?
Mm.
Men sen också såklart andra människor som är genuina och äkta.
Mm.
Som bara så här boostar en energi. Det motiverar jag verkligen.
Mm.
Jag tycker det är så skönt att prata med influencers som är bittra. Alltså det här låter så konstigt. Ja. Men så här, som bara våga vara så här. Det här suger, fan jag blev inte bjuden på den här galan. Ska vi typ bara sitta och dricka vin och typ käka varmkorv och typ bara skita i allt? Jag bara, ja, det är liksom det jag vill göra. Typ bara vara lite bitter men på ett roligt sätt.
Mm. Det kan jag med gilla
som fan. Fan vad man kan göra.
Alltså verkligen bara så här, få vara en bittertant och inte liksom så här tycka alltså att det är så illa. Mm. Det känns som att många är så här, gud, du måste bara tänka positiva tankar. Mm. För det du tänker reflekteras tillbaka på dig. Namaste. Jag bara, nej, fast är det verkligen så? Behöver man bara få spjut lite galla och känna att det är fine.
Lite självömkan och bitterhet. Ja.
Ja. Och lite så här skitsnacka men ändå på en sån lagom nivå liksom, så att ingen hör också.
Ja.
För att vi är bara människor, vi stör oss på andra. Det är liksom så samhället uppbyggt.
Precis.
Ska vi jobba emot det hela tiden? Det tar som fan på krafterna.
Ja, det gör det.
Jag verkligen tycker inte om att vara glad och snäll.
Japp, mic drop. Tack så jättemycket för att du ville ge Stångenfladen.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit alltså. Fan vad roligt.
Ja.
Men jag måste ju också säga att jag har ju faktiskt lyssnat en del på Alexandra och Linda Maries podd Storleken spelar roll.
Mm.
Och det är väldigt intressant tycker jag. Att liksom, de är väldigt olika som personer.
Mm.
Men podden, ja, men lyssna på den, det är verkligen poddtips.
Mm. Linda Marie har ju också gästat oss. Ja. Så nu har vi, den duon har båda gästat Ångestpodden.
Exactly.
Ja, men också att man kan ha, att de kan ha samtalet och att vi har haft både samtalet nu som med Linda Marie som precis som Alexandra säger, kämpar med sina demoner. Och med sin liksom, bild av sig själv och sin kropp. Vilket Alexandra också kan göra trots att de ser olika ut. Liksom. Och det här, alltså vem får vara öppen med att man känner liksom, kroppshat?
Jag är så kluven i det.
Ja, det är verkligen jag också. Och just som vi säger det här, men jag tyckte det blev en intressant fråga som vi ställde. Just det här med att ja, men hur mycket tror man på sina egna ord. Exakt. När man liksom väldigt snabbt och enkelt kan basunera ut någon gång på sina sociala medier att så här, åh, men du är fin som du är, jag är fin som jag är.
Exakt.
Men tycker jag verkligen det när jag skriver det? Alltså vad gör jag? Alltså om jag bara ställer frågan till mig själv så undrar jag vad jag gör för att så här, jag vet att det här kommer generera mycket likes och kommentarer.
Ja, men och sen samtidigt så här, jag är fin som jag är, bara, om jag skriver det, då tänker jag att väldigt många tänker, ja, men du är ju också ganska normativ.
Ja.
Alltså så här,
precis.
Det är klart du kan känna det, för du är ju norm. Alltså,
ja, så här, borde du inte, ja, det kan ju dels någon som själv inte är norm känna, men om jag som också är liksom inom normen ser dig lägga upp en sån bild, då kan jag ju också tänka, aha, har hon haft perioder när hon inte har känt så, borde jag också ha komplex för saker och
men
ting.
Samtidigt som du också kanske ska känna, fan vad skönt hon säger det.
Ja, jag vet, alltså, jag är jättekluven.
Men jag är jätteglad att Alexandra kommer och gästade podden.
Det är jag med. Tusen tack Alexandra för att du ville komma och gästa Ångestpodden.
Ja.
Återigen, köp biljett till vår scenshow. Den kommer bli helt otrolig.
Men liksom Sofie, jag tänkte faktiskt fråga dig en grej.
Okay.
Vad säger du om gänget i Lund?
Hallå? Är ni där? Hallå?
Jag är lite besviken.
Jag trodde ändå att våra relativt tydliga skånska rötter skulle ha en fördel.
Alltså så här, vi kommer, när vi är där, alltså vi kommer fatta vilka det är som kommer. Alltså vi kommer bara så här, okej, ni har fattat grej. Alltså förstår du vad jag menar då?
Nej, inte helt.
Nej, men de som kommer är ju de som verkligen vill ha show.
Ja.
De som inte kommer, det är ju de som är svikare.
Ja.
Och så, alltså, nej, men du vet. Alltså, jag sitter och tittar och inser att Stockholm tycker bra om oss.
Mm.
Alltså, jag har ju suttit och följt biljettförsäljningen.
Mm. Nej, men vet du vad jag känner?
Göteborg känner jag sådär.
Vi har ju gjort rätt mycket livepoddar och så. Mm. Ska ändå sägas, det här är ingen livepodd. Men Ja, vi har gjort andra framträdanden när vi har firat typ 100 avsnitt, 200 avsnitt, haft öppna livepoddar och så. Då har vi varit i Stockholm och alltid, jag menar det, alltid fått frågan, varför gör ni alltid bara saker i Stockholm?
Ja.
Nu vet jag varför.
Nej, men Lundis. Alltså så, men Göteborg sådär.
Ja.
Men Lund, alltså vad ska jag säga?
Nej, men jag vet inte.
Alltså nu får de köpa.
Mm.
Alltså nu får de faktiskt köpa så de kan komma. Alltså för man vet inte heller om det tar slut.
Nej.
En
helt plötsligt dag. Kanske det bara.
Men Stockholm är så här, nu, Stockholm får skynda sig.
Ja.
Nu. Det är faktiskt sant.
Hurry upp.
Gå in på eventim.se.
Sök på ångestpodden.
Får jag bara säga en grej också?
Mm.
Slutet av mars.
Ja.
Känner du våren?
Ja, det kan jag göra.
Jag
känner ljusare tider.
Åh gud, känner du så här, du vet, klockan är kanske 19.
Ja.
Du vet, man börjar ju gå in på kanske Skalateatern, man går in på Scandic Star i Lund, man går in på Brewhouse i Göteborg. Det har inte blivit mörkt.
Nej. Och när man kommer ut så har det börjat skymma, absolut, men man kan ändå höra fågelkvitter när man lämnar lokalen.
Får jag säga en grej?
Ja.
Längt efter din nervositet som ska kännas.
Aha, tack. Det gör inte jag, jag mår skit.
Men du vet, fördelningen är signifikant för att nu är det dags, typ.
Ja, nu kommer är vi på tårna.
Okej, men en fråga till. Bjuder vi publiken på gåshud?
Ja.
Oj. Gud, jag blev så här, jag kastade en sån bak i stolen. Och, så
och till er som har frågat, kommer man kunna träffa er liksom innan eller efter showen? Och ja, man kommer självklart kunna träffa oss efter showen. Vi kommer ha vår bok på plats. Vi kommer bara vilja prata med folk.
Jag tror du skulle säga så här, och för er som har frågat, om jag kommer dansa en rumba? Ja.
Ja.
Det kommer jag.
Mm.
In med er nu på Eventim
och köp biljetter.
Hörs om en vecka.
Som vanligt. Hej då.